Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lloyd Larsson och Gustav Brink Larsen. Hej Lisa!
Hej!
Du har lite spel här.
Ja, shit. Alltså, vi har, ja. Det här var den mest utflippade inledningen för länge. Vi har suttit här och skojat lite nu och jag kan inte riktigt...
Lisa, jag har svårt att komma igång seriöst idag. Det är mycket skratt istället.
Ja.
Men vi ska försöka spela in sjätte avsnittet. Det är fredag kväll. Vi är nyktra, men vi är trötta efter en lång vecka.
Ja.
Idag ska vi prata om ett speciellt rum på Hogwarts. Vi har fått en förfrågan om det här för knappt en månad sedan och vi blev inspirerade.
Mm.
Så vi ska prata om vid behovrummet.
Ja, även känt som Room of Requirement för er som läser de engelska översättningarna, höll jag på att säga. Men de engelska originalen blir det ju.
Vi vet ju att de är skrivna på svenska först.
Ja.
Eller inte.
Ja.
Det är ju alltså... Det hände ganska mycket sett över bokserien och även tidigare, så där kan man säga,
ja.
I The Room of Requirement. Men vad är det för någonting?
Ja, vi får ju först höra om rummet som sådant i bok 4. Det är under julbalen när Dumbledore sitter och pratar. Vi får ju inte veta exakt vad det är specifikt, men det nämns då första gången när Dumbledore berättar för honnörsbordet att han har varit uppe på natten och varit kissnödig, och så hittade han ett rum med typ kammarpottor.
Ja, precis.
Och det blir inte mycket mer av historien än så. Mer än att det var typ en kul grej och alla skrattar liksom. Dumbledore säger att det kanske är ett rum som det är ett rum som jag inte hittade igen. Det kanske bara är tillgängligt vid, vad han nu säger, 3:30 på morgonen.
Eller man har en exceptionellt full blåsa. Och vad det är han säger.
Precis. Och sen blir det inte så mycket mer med det.
Nej, det kommer väl sig av när Karkaroff pratar om att skolorna vill bevaka sina hemligheter, och Dumbledore säger
bevara.
Att... Bevara. Ja, vad sa du?
Bevara.
Ja, bevara. Ja, men också bevaka. Okay, vi känner till hemligheterna.
Bejaka.
Whatever.
Förlåt.
Att man är stolt över att vi kan allt om våra ställen och vi vill inte avslöja det för er. Och då Dumbledore är väldigt ödmjuk och säger att jag skulle aldrig någonsin påstå att jag kan allt om Hogwarts.
Nej,
och ta det här som ett exempel då.
Precis. Och sen är det inte mer med det i bok 4. Det händer lite andra grejer där som tar fokus. Men i bok 5 sen, i Fenixorden, så är det faktiskt det Dobby som kommer upp med den här idén när Harry letar efter lokal till sin Dumbledore's Army, då, till sin grupp där de ska träna för svar mot svartkonster bakom ryggen på Umbridge. Och de diskuterar ju alla möjliga lösningar, att de skulle fråga om de kunde få låna ett klassrum, men det kändes inte så safe.
Späckande stugan pratas väl om andra rum också.
Ja, och lite hemliga gångar och så vidare. Det blir inte, de frågar alla de kan lita på i stort sett.
Ja.
Och får väl inte så jättemycket svar, men Dobby, han provider.
Ja,
han,
precis.
Och förklarar att det finns ett rum... som han kallar The Come and Go Room, tror jag han säger.
Ja, precis. Det är väl det som är hans.
Och där han brukar gömma stackars Winky, den olyckliga, miserabla lilla husalven, när hon har druckit för mycket och behöver sova ruset av sig.
Hon är full på butterbeer. Då får hon vara vid behovrummet.
Precis.
Jag föreställer mig en liten säng och lite vatten på ett nattduksbord.
Ja, precis. En säng och en Resorb och formulett på tvn.
Formel 1 bakfyllor, det har man haft alldeles för många.
Ja, gud.
Ja.
Ja. Men, så började det i alla fall.
Ja.
Och när Harry kommer dit då, med sina behov, så hittar de ju alla möjliga, alltså, utrustning, böcker och så vidare för att bedriva försvar mot svartkonster.
Ja, jag minns tydligt, han står, det är hans första lektion där, och han inser att behöver ha något sätt att få dem att lyssna på mig.
Just det.
Och då hittar han en visselpipa helt
plötsligt. Ja, precis.
Som då kommer till honom när han behöver det.
Precis.
För det är det som är rummets magi lite grann. Att det som den personen som öppnar rummet behöver finns, ska finnas där.
Ja. Och finns det inte så uppkommer det.
Ja.
Vi diskuterade lite grann innan hur saker och ting uppkommer, hur de försvinner, materia och så vidare. Men det blir lite för ingående kanske, det är ett annat avsnitt.
Ja, det är jag som tänker det här med att materia kan i verkligheten inte försvinna, utan det kan omvandlas. Men det här är Harry Potter-universet.
Jag tänker att vi ska utveckla en teori för detta någon gång som inte är idag.
Nej, precis.
Men det är så rummet funkar. Vid behovrummet, det ger helt enkelt den som behöver någonting det den behöver.
Exakt.
Med få undantag som vi ska komma till sen.
Ja, precis.
Men så.
Ja.
Rummet blir senare viktigare och viktigare för att inte ha hört någonting om det i tre första böckerna så blir det väldigt avgörande i kommande. För en rad olika storylines, lite separata plottar på sina håll.
Ja, det är ju helt irrelevant i princip i fyra böcker och nästan eftersom att Dumbledore bara nämner det i fjärde som en anekdot. Och sen i femte boken spenderar vi mycket, mycket tid där och ännu senare blir det vi inte lika mycket med där. Men det blir minst lika viktigt.
Precis, men i femte boken brakade loss med Dumbledores army. Startskottet, kanske den viktigaste. Men också Harrys relation till Cho.
Precis.
Som börjar där. Under misteln. Mm-hmm. Innan jul.
Som bara dyker upp sådär.
Ja. Ja. Harry behövde ett hångel och rummet ordnade det.
Cho var där. Rummet providade resten.
Ja, ja. Precis.
Så hans första kyss är alltså i det rummet.
Ja.
Det är lite mysigt.
Det är lite mysigt. Ja. Rummet blir också ett viktigt gömställe för hans trolldrycksbok i sjätte boken sen, Halvblodsprinsen.
Exakt.
Halvblodsprinsens egen bok, eller Snapes bok, Snapes mammas bok som det också hade varit.
Precis.
Behöver han ju gömma efter att han har attackerat Malfoy i Moaning Myrtles badrum.
Ja, precis. Random. Och då blir ju rummet en väldigt stor katedrallik sal.
Ja.
Med massa saker som folk har gömt där.
Ja.
Genom århundraden förmodligen.
Precis.
Och det är ju en väldigt intressant... om man hade vetat det. Nu är ju Harry ju där med lite av ett mission för sig själv att gömma boken.
Ja.
Men det hade ju varit intressant att gå in i det och rummet och kolla runt, kan jag ju tycka.
Ja.
Med vad gamla studenter har gömt undan. Och...
Det är väldigt intressant just för att Harry känner rummet som Dumbledores Armys liksom, träningsrum eller deras lokal. Och kommer in sen och hittar den här gigantiska rummet med något skelett från något djur som har dött och massa så här gamla jättekonstiga saker.
Ja. Jag minns inte exakt vad de beskriver nu, men det är ju verkligen mellan himmel och jord allt.
Ja,
sådär liksom.
Precis. Hur mycket och så staplar med bråte som går ända upp till taket. Liksom.
Ja.
Intressant är ju också att han gömmer boken i någon slags hurts på en byst av en trollkarl med en peruk och en gammal tiara, beskrivs det som.
Precis.
Visar ju sig sedan vara Ravenclaws diadem, som Voldemort har gömt flera år tidigare, 50-ish, 55 år tidigare.
Någonstans där.
Och gjort till en horokrux.
Ja, Voldemort är ju så arrogant får man säga, att han tror att han är den enda som kommer på det här och hittar det här rummet. Och att därför är det då ett utmärkt gömställe.
Ja.
Och det nu minns jag inte om det sägs rätt ut, men det impliceras väldigt hårt att det är när han söker jobbet av Dumbledore, eller av Dumbledore, han söker jobbet av, precis som lärare i försvar mot svartkonster, som han då gömmer han diademet när han ska lämna den intervjun.
Ja.
Så att han är där i vuxen ålder och hittar det.
Mm.
Vi sa ju faktiskt inte riktigt, kanske bara säga, hur man får fram det, att man måste tänka på det man behöver. Och så passerar det här rummet och där dörren är tre gånger. Och vid tredje gången så ska det komma fram helt enkelt dörren.
Precis.
Så att det är därför som då när Dumbledore är ute och vandrar efter en toalett och kanske är kissnödig och trött vid 3:30 på morgonen. Och så hittar han inte sin toalett och så helt plötsligt så går han för tredje gången förbi rummet. Och då dyker det upp.
Ja. Precis.
Sådär. Så att det verkar, man kan ju både få fram det av en slump och av med mening då, som är Dumbledore's Army och precis. Malfoy sen också gör bland annat.
Precis. En liten parentes kring just Voldemorts användning av rummet är ju hans, ja, men som du säger, hans totala arrogans, det blir ju verkligen hans fall.
Mm.
Inte bara egentligen i vid behovrummet som han uttryckligen tänker för sig själv, att rummet som man måste vara listig och smart och sådär för att hitta, absolut inte, vilken idiot som helst kan hitta det.
Ja.
Inklusive Crabbe och Goyle, visar du sig.
Ja, precis.
Så att kraven var väl inte så här jättehöga. Men just hans arrogans och hans högmod i det fallet som gör att det, för att ha varit så himla, för att varit så liksom briljant och duktig som han var, smart liksom, i just magisk begåvning, så var han ju jäkligt trög ibland. Samma grej visar sig i grottan där han har gömt den balocken.
Precis, som Regulus.
Precis, som Sirius bror då visar sig ha tagit. Han hade ju inte en tanke på att en husalv skulle kunna transferera sig ut eller in. För han ser inte de här lägre varelsernas, vad ska man säga, deras kraft, ja, men, på något sätt.
Ja, precis. Att de har något värde på det sättet.
Precis, han hade inte en tanke också på det.
Ja, det förklaras också den båten de åker på, att sådär, den, när Dumbledore och Harry ska ut till själva den ön, att Dumbledore säger då att nej, men det är inte liksom, det är inte vikt som gäller här, utan det är magisk kraft, och din magiska kraft är så liten så att Voldemort kommer inte ha räknat med den.
Mm.
Det är också ett tecken på hans arrogans. Att,
precis, och det säger ju Dumbledore också, att när Harry får lite så här, nej, okej, det var, gjorde inte så mycket för att lyfta hans moral, men att Dumbledore förstår detta och säger ja, det var ju alltså Voldemorts misstag, ja. Det är hans... Det är typiskt honom liksom, ja. att han tänkte så.
Han förstår helt enkelt inte.
Nej.
Att även folk som inte är på hans nivå rent trollkarlsmässigt också kan kämpa mot honom.
Precis.
Och ha värde såklart. Då.
Dumbledore uttrycker det så himla fint någon gång. Jag skulle vilja hitta det citatet, för jag kan inte det utantill. Men han säger det när han pratar med Harry i, jag tror det är kapitlet King's Cross i slutet. Att han säger det här just att av om liksom kärlek och sagoböcker och om husalver och deras kraft, så förstår Voldemort ingenting.
Nej,
han respekterar inte det, han erkänner inte ens, han kan inte erkänna dess kraft på något sätt.
Nej.
Och som sagt, det blir hans fall. För Harry hittar ju Ravenclaws diadem inne i vid behovsrummet. Draco Malfoy hittar eller flyttar, det är ju oklart, men ja. Borthållningsskåpet.
The Vanishing Cabinet,
ja,
på som, engelska.
Som får så ödesdigra konsekvenser, ja. I slutet av Halvblodsprinsen.
Ja. Vad är det står innan? För att Fred och George knuffar ju in, är det Montague?
Jajamän.
I det.
Ja.
Och då står det någonstans på Hogwarts. Jag minns inte var nu.
Första våningen står det på, jag tror det är utanför lärarrummet.
Ja, okej. Okay.
Det är ju så att Montague ingår ju i Umbridge lilla liga av Inquisitorial Squad.
Mm.
Och han försöker sätta dit Fred och George, de är ju samma årskurs. Försöker sätta dit dem och ta poäng från Gryffindor. Men han hinner inte göra det, för de tar honom och slänger in honom i huvudet före i borthållningsskåpet.
Ja, precis, han hinner inte säga orden, utan nej. De knuffar in honom.
Och det var ju trasigt, ja. Visade det sig. Så där fastnade ju han.
Ja, för borthållningsskåp är ju egentligen ett felaktigt ord. Ja. Sådär, för att det är ju någon form av reseskåp.
Man försvinner ju inte i ordets rätta
bemärkelse.
Utan den andra delen av det här skåpet finns ju då i Svartvändargränden,
ja.
På Borgen & Burkes. Och därav får ju Malfoy den här idén då att kunna transportera in dödsätare genom skåpet. Men precis. Han behöver laga det först.
Montague så, säger att han hör ibland Hogwarts, ibland Borgen & Burkes.
Ja, Montague fastnar någonstans där i limbo mellan de här två skåpen, just för att det var paj liksom.
Ja.
Sen huruvida, när Montague till slut och kommer ut, huruvida någon lärare då får panik och typ gömmer undan skåpet och så hamnar det i rummet för de gömda sakerna,
ja.
Eller ifall det är Malfoy som på något vis liksom smusslar dit det, det vet vi inte.
Nej.
Men visst, smart av Malfoy, får man ge honom, betydligt mer eftertänksam än Voldemort var.
Verkligen,
till exempel.
Verkligen. Och då är det därför han inte syns på kartan och sådär då, när Harry vill förfölja honom, där han tror att, han misstänker ju rätt att Malfoy är up to something.
Ja.
Men han är ju då på i the room of requirement, som alltså är unplottable på engelska. Vad har vi för ord på svenska för det?
Ja,
Det kan inte markeras på kartor.
Nej, vi kommer ju till det lite senare, ja. Huruvida det till 100% stämmer.
Ja, men när Malfoy använder det så kan inte det i alla fall.
Nej, Malfoy behövde ju ett hemligt, ett gömställe, ja. Helt enkelt. Och någon annan som också använde rummet som ett gömställe var ju Neville. Och där fick ju rummet en jätteviktig betydelse för honom i sista boken när Neville ensam tar upp kampen mot The Carrows,
ja, precis.
Och Snape på Hogwarts. Ja. Rummet blir ju... Ja, men ett hideout liksom. Det blir ett hängställe. Mm. Det finns sovplatser.
Och ju fler människor som behöver fly, då kan man säga från Carus och Snape, ju fler sovplatser,
precis,
dyker upp.
Och rummet finns öppet så länge någon är inne i rummet av, av dem som känner till och behöver det.
Ja, och då finns det väl inte för någon annan?
Nej.
Nej, precis. Det är bara det rummet då, så att säga. Liksom.
Precis, ja. Precis. Det är lite det som blir problemet. Man kan ju inte komma in där när någon annan redan är där.
Nej,
och vet man då inte vad den andra behövde.
Nej, precis.
Och man måste ju vara ganska specifik när det gäller det. Som Harry får lära sig till sin nackdel när han jagar Malfoy. Så kommer man ju inte in.
Nej, precis.
I rummet. Och, slutligen.
Ja, det är bara med Neville. Där öppnar sig till och med då en portal till Hogsmeade.
Ja, vi ska komma in på det lite senare när vi pratar om rummets begränsningar, tänkte jag, när vi just att vad rummet kan och inte kan
men det tar vi sen.
Frambringa.
Du hade en punkt till där innan.
Ja, rummet med de gömda sakerna, det blir ju, vad vi vet, så blir ju det lite grann vid behovrummets sista, vi vet inte, men det blir, kan ju vara dess sista liksom funktion, för den gode Vincent Crabbe startar igång. Nu är vi lite oklara på vad den heter på svenska, men en fiend fire, alltså en förbannelse eld.
Ja, kan man ingen säga. Av oss har läst sista boken på svenska.
Vi har
läst det på engelska 600 gånger, men tyvärr inte på engelska. Vi har kollat runt lite och djävulsfyr har vi, tror vi att det kan heta. Men det är den elden som Crabbe skapar, som är... Ja, den är magisk helt enkelt.
Internet har inte gett oss det vi behöver idag, kan jag säga. För vi har varvat internet, vi har googlat runt på detta. Men vi tror djävulsfyr.
Ja.
Rummet kan ju förmodligen då ha blivit förstört.
Mm.
Ron spekulerar lite kort i det. Liksom, att tror du rummet kommer funka efter det här? Liksom. Och det vet man inte och det får vi faktiskt inget svar på.
Nej, jag tänker att Rowling har lagt med Rons kommentar där just för att hinta lite om att det kanske faktiskt inte kommer fungera.
Ja.
Men hon säger det inte heller rätt ut.
Nej.
Så att, men det är svårt att se att det ska fungera efter att det blivit totalt förstört på det sättet. Av den typen av eld. Jag menar, en vanlig eld hade den kanske kunnat kväva när alla lämnat rummet.
Ja.
Men det här är inte en vanlig eld.
Nej,
Fiendfire har ju lite speciella egenskaper.
Ja, precis. Precis.
Sådär.
Ja.
Så att det kan ha varit... det kanske inte finns längre helt enkelt. Det kanske slutade fungera den 2 maj 1998.
Precis. Det ska ju sägas att elden till och med var så förgörande att diademet, som då var en horokrux som Voldemort hade förhäxat, gick sönder helt enkelt. Den bröt och horokruxen försvann, eller dog, eller vad man ska säga.
Ja.
Oskadliggjordes.
Och jag vet att horokruxer har man inte gäll lätt. Det krävs ju speciella, kraftiga, magiska...
Precis, det krävs en väldigt förgörande kraft. Ja. Det de har haft dittills är ju alltså basiliskgift.
Ja, och Gryffindors svärd.
Ja, som är indränkt i basiliskgift
också. Precis.
Så det är så här, det är det som har rått på den så långt. Liksom.
Ja.
Hermione verkar ju ha vetat om det, för hon säger ju att hon säger, det måste ju ha varit... Ja, djävulsfyr då.
Mm.
För det är en av få saker som kan förstöra en horcrux från grunden. Men jag hade aldrig vågat använda det och jag förstår inte hur Crabbe vågade det. För han visste ju inte hur man stoppade det.
Nej,
och
precis.
Jag vet inte ens om det går att stoppa kanske.
Nej, eller hur Crabbe kunde frammana det.
Nej,
han verkar inte vara den smartaste i lådan. Men,
gud. Men så blev det i alla fall. Så vi vet inte, vi har forskat lite i detta men det finns ingen riktig...
Det ska vara mystiskt än så länge.
Det ska vara mystiskt än så länge. Precis. Vi får väl se. Ja. Vi inväntar kommentar från Rowling helt enkelt. Vi snackade lite innan om rummets begränsningar.
Ja, precis.
Tydligaste exemplet är väl kanske som det som du tog upp med Neville.
Mm.
Han hade varit där inne en dag och gömt sig. Och började bli hungrig. Och då öppnade sig en liten gång ner till The Hog's Head och Aberforth. Så att han kunde få mat därifrån genom pubben.
Precis, för mat kan ju inte uppstå bara.
Nej, precis. Vi har kommit in på Hermione's specialämne.
Ja, precis.
Som sedan blir Rons specialämne också. De fem undantagen i Gamps lag om grundläggande förvandling.
Yes,
ja.
Vilka är det?
Mat har jag skrivit här som nummer ett. Man kan inte trolla fram mat ur tomma intet.
Nej.
Det statas ganska tydliga regler kring detta i böckerna.
Man kan, senare böckerna,
i de senare
ska
böckerna.
Vi också vara väldigt noga med att påstå, ja. Eller påpeka.
Ja.
För att min känsla är att Rowling insåg att vi måste ha lite regler här, annars kanske det blir lite för lätt.
Jag tänker också att det inte var så relevant i de flesta. Nej, för att det har aldrig varit, karaktärerna har inte varit i en situation där de behöver trolla fram mat.
Nej, så. Precis.
Och då lärt sig den hårda vägen att det inte går. Men mat är en sån grej. Man kan inte trolla fram mat ur tomma intet. Man kan utöka, eller vad ska man säga, man kan göra mer av mat ifall man redan har lite grann. Man kan förbättra den.
Ja.
Man kan tillkalla sig den om man vet var den finns. Ja. Och så vidare.
Men inte bara, men jag vill ha en limpa här.
Nej.
Det funkar inte.
Precis.
Då måste du ha en brödskiva först.
Så det är ett av de här undantagen i vad man liksom kan och inte kan hålla fram.
Precis.
Nummer två, pengar.
Mm.
Eller äkta pengar, ska vi säga. Det finns ju de här. Ja, det är klart att det finns fake-pengar, det finns leprechaun, gold och så vidare. Men just pengar, liksom guld, kan man inte trolla fram.
Nej.
Mer av.
Då hade ju alla gjort det.
Då hade ju alla
och
gjort
då
det.
Då hade vi behovrummet varit den där skattkistan.
Ja, gud ja.
Ja, drömmen.
Ja, verkligen. Nummer tre av undantagen är medveten förbannelses skada, har jag skrivit upp. Tydligast exempel kan vi väl ta där som George Weasley blev av med ett öra när Snape skjuter Sectus Sempra förbannelsen på honom. George kan inte gå in i vid behovrummet och bara, men jag behöver ett nytt öra.
Nej, precis.
Och så får han det, för det kan inte rummet frambringa.
Nej.
Lika lite som det kan inte frambringa pengar, det kan inte frambringa mat.
Precis.
Vid behovrummet kan inte återuppleva döda.
Också ganska
basic att ingen förvandlingskonst, ingen magi kan det.
Nej.
Och det är också ett ganska tydligt tema genom böckerna. Det kommer lite då och då de här bleka imitationerna av liv. Ekot från priorinkantatum i Harrys trollstav till exempel i fjärde boken. Cedric dyker upp, Frank Bryce och de här. Harrys föräldrar, Bertha Jorkins och så vidare. Och så vidare.
Stenen har vi ju sen.
Precis, stenen som är en av dödsrelikerna kan ju också ta tillbaka en form av en skugga av det gamla jaget, men man är ju inte tillbaka på riktigt.
Det
är
ju, där blir man ju inte heller lycklig vad det verkar, utan det verkar som att man, den personen som kommer tillbaka då vet på något sätt om att den inte hör hemma här.
Precis. Sens moralen är att när man har
what's
dött...
What's dead is dead.
Ja, men precis. Sens moralen är väl att när man är död så tillhör man de döda.
Ja.
Man ska inte återupplivas, för döden är så pass definitiv, eller man ska säga.
Mm.
Och rummet kan slutligen inte trolla fram äkta kärlek.
Nej.
Det är ju också på tapeten i vissa böcker mer än andra, men just att det finns också imitationer av kärlek, det finns kärleksdrycker, det finns Imperius förbannelse och så vidare.
Precis.
Så man kan få folk att bete sig på ett visst sätt och göra och tänka på ett visst sätt, men det är inte äkta. För det går inte att hålla fram.
Nej, så jag kan alltså inte gå förbi rummet tre gånger och säga att jag vill att person X ska bli kär i mig.
Jag behöver att Natalie Portman sitter här inne och är kär i mig.
Till exempel.
Till exempel.
Det hade varit trevligt, men det går tyvärr inte.
Ja.
Nej, hon har annat att göra faktiskt.
Ja, hon har säkert fullt upp.
Ja,
men, så det är ju Gamps lag, kan vi ju säga, är ju helt klart i linje med rummets begränsningar.
Ja, och det... Men det verkar också som att det är begränsningarna. Sen är de ett påhittigt som fasen helt enkelt.
Ja, utöver det så är det ju ett väldigt obegränsat rum.
Badambambish.
Badambish. Vi var inne lite tidigare på huruvida rummet är unplattable. Det vill säga alltså omöjligt att placera ut på en karta.
precis.
Eller inte.
Ja.
Rummet är ju inte synligt på marodörkartan.
Nej.
Varför är det inte det?
Det är ju en väldigt, väldigt bra fråga. Men vi vet ju att de kände inte till rummet.
Nej, alltså,
de fyra marodörerna, alltså James, Sirius,
Lupin och Wormtail.
Wormtail, precis.
Men nej, mycket tyder ju i alla fall på det, för att samtidigt som det läggs fram som att de var liksom så här föregångare till Weasley-tvillingarna och hade liksom, de var uppe på nätterna och strövade runt liksom både slottet och Hogsmeade och Hogwarts marker liksom.
Mm.
Och ska ju sägas ha väldigt bra koll på alla de här genvägarna ut ur slottet och så vidare. Men just vid behovrummet verkade det inte som att de kände till.
Nej, men det kan ju också vara att de har väldigt bra koll på ut ur slottet. Ja. Så det kanske var det som de la mer fokus på.
Ja, jag tänker det. För att det som tyder på det mest, tänker jag, det är ju när Harry berättar för Sirius om sina planer på att starta upp den här försvar mot svartkonstig gruppen då, Dumbledore's Army, som det senare blir. Och Sirius ger ju en rad olika förslag, men inte just vid behovrummet, som skulle vara en klockren plats att vara på.
Ja, det är ju en klockren plats att vara på. Och om Sirius hade känt till den så borde han borde ha gett det som förslag.
Ja, precis. Jag tänker också det. Och framförallt så borde det ha funnits med på kartan.
Ja.
Så jag tänker så här, är det för att de inte visste att rummet fanns som det inte finns på kartan? Eller är det för att det är unplottable? Eller är rummet bara omöjligt att placera på en karta när den som är i rummet behöver det. Tankenöt.
Det är verkligen en tankenöt. Ja.
Jag tänker att det finns inte på kartan. Alltså, det hade inte funnits, även om de hade känt till det, så hade det inte varit möjligt. Jag tror rummet är alltså unplottable. Jag tror det är omöjligt att sätta på en karta.
Jag lutar också ut det, därför att det är ju konstigt om det går att ha på en karta fram tills att någon behöver det, att det inte finns på en karta. Så att därför tänker jag att det ingår i rummets magi att vara borta från kartor redan från början.
För har man en gång sett det på en karta så kan man ju inte se det liksom, och då spelar det ingen roll vad den som är inne i rummet vill.
Nej, och visst, det kanske försvinner från en karta, men
man vet har du sett det där?
Ja, precis, så att själva grejen försvinner då liksom.
Ja, jag tänker att det är min teori i alla fall.
Jag har uttalat det hållet också. Men vi vet, det är ju som sagt, det är våran teori. Det vet vi ju inte från Rowling.
Nej, precis. Det var inte många som kände till rummet, verkar det ju inte som. Dumbledore visste ju inte om, eller han hade tydligen varit i rummet, men han visste inte exakt vad det var. Han hade inte hittat det igen.
Nej.
Och så vidare. Weasley-tvillingarna visste ju faktiskt inte heller. De kom ju dit för första gången med Dumbledore's Army.
Ja, och det är det här jag menar, att Voldemort har hittat det, det vet vi. Dobby har hittat det på något sätt, vilket är lite roligt.
Ja.
Men för mig blir det att det är så svårt att hitta. Mm. Så att anledningen till att så många känner till det sen då är just för att Dumbledore's Army hittade det, och för att Malfoy de då sen... Alltså, de får ju reda på att Harry och de håller på där inne. Och då får de reda på det.
Precis.
Så att det blir lite mer common knowledge än vad det var innan.
Nej, precis.
Så att, medan Voldemorts arrogans var ju uppenbarligen helt fel. Men det var ju också lite rimligt ett tag i alla fall. Att han var inte den enda som kände till det. Men han var en av väldigt, väldigt få.
Alltså hans övertygelse om att han var speciell. Och att han hade hittat rummet för att han var speciell. Det var ju lite det som var... misstaget han gjorde, kan man säga. Men det var ju fullt med skit som folk hade gömt i århundraden. Alltså det är hundratals elever, tusentals elever som har hittat det genom åren och gömt saker där inne.
Ja. Men alla kanske inte vet vad de har hittat.
Nej, precis. Och klart att han kanske inte förstod att allt den här skiten som är här inne, det är saker som folk har gömt.
Nej,
det var ju kanske inte rimligt för honom. Men oavsett, det var, man hittade verkligen av en slump.
Ja.
Det ska det ju tilläggas.
Ja. Apropå att vi pratade om marodörerna, som gör att jag känner att de visste verkligen inte om det är att vid behovrummet hade ju varit en suverän plats för Lupin att vara på när han var, alltså under fullmånen.
Ja.
Istället för att behöva liksom plantera det piskande pilträdet och att de ska förvandla
sig. Asa ut honom till trädgården och
precis.
Spökande stugan och allt.
Och att hans vänner ska behöva bli animaguses. Så om de hade vetat om vid behovrummet så hade han ju kunnat gå dit men lagom, i lagom god tid innan och haft tanken jag måste ha ett rum där jag kan vara i säkerhet som varulv.
Mm.
Och då vet vi inte vad rummet hade bidragit med, men någonting som skulle göra att han, alltså antingen någonting som håller fast honom om han är farlig, eller
ja.
Jag tänker säga ett värderat rum man kan studsa på väggen. Ja, men ja. Precis. Alltså som helt galna människor man ser i,
ja.
I filmer.
Tvångströja och ja. Galler.
Nej, men. Precis, ja men ja. Typ. Ja, jag det hade varit taskigt, men, ja. Men det hade
ja.
Rätt sätt.
Ja, men någon form av säkert rum för ja. Honom att vara i under fullmånens, ja. Ja. Var det en natt eller två liksom?
Ja, för då kan ju rummets magi också vara att han kommer inte ut förrän fullmånen är över.
Precis,
så
precis.
Det hade varit klockan. Så det för mig är ytterligare ett tecken på ja. Att maradörerna visste inte nej. Om det.
Och Dumbledore kände inte till nej. Det, för han hade också kunnat rådda i den här lösningen för Lupin.
Ja, precis.
Så. Men exakt. Så blev det inte. Så väldigt få kände till rummet
ja.
Fram tills Harry kom.
Och ja, precis. Då kände väldigt många till det och sen är det eventuellt förstört.
Ja, precis. Så att, så skett sig. Ja, bummer.
Något som jag... Det här tar jag upp nu helt spontant bara. Men Hogwarts är ju byggt av någon. Men kan... Är rummet... För mig skulle rummet kunna vara en sån grej som har uppstått med någon form av magi utan att någon egentligen har byggt det, om du förstår vad jag menar.
Ja, precis. Man vet ju inte det.
Nej,
det finns
precis.
Ju inte uttalat av Rowling eller någon annan.
Nej.
Rykten bland fans är ju att Helga Hufflepuff byggde det.
Ja!
För någon... anledning.
Ja, det här gjorde jag ingen research på, för jag kom nej. På det nu mitt i, när vi spelade in här.
Ja, men sägs det.
Ja, okay.
Men det finns inget så här som att Slytherin hade sin hemliga kammare och Godric Gryffindor hade sin sitt vid behov liksom.
Nej, det är
så.
Nej.
Det finns inga liksom nedskrivet eller uttalat att det nej, skulle okay. vara så. Men Helga Hufflepuff sägs vara det kan ju vara fan-teorier som ja. Har skapat de här ryktena. Men ja. Det verkar ligga nära till hands just för att det var en sån person hon var.
Ja, det är inte det jag skulle... Som Hufflepuffare så skulle jag godkänna den teorin.
Ja.
Säger jag själv gott.
Ja.
Ja.
Så det kan man tänka sig.
Ja, verkligen.
Vi kom ju faktiskt ändå... Det är väl kanske ingen begränsning... för rummet i sig. Men vad var förklaringen till att Umbridge kunde komma in och avslöja Dumbledores army till slut? För hon kommer ju faktiskt in. Dobby hinner varna Harry och gänget. Och några av dem hinner ju fly.
Precis.
Vad är det som gör att hon lyckas med detta ändå trots att rummet skulle vara hemligt?
Det är ju att Marietta Edgecombe då, en av våra hatkaraktärer.
Just det.
Avslöjar det. Alltså hon berättar ju för Umbridge vad de gör och vad de gör. Så, och då får hon reda på vad det är som händer där. Så då kan hon gå förbi rummet tre gånger med rätt information.
Ah.
Att bara leta efter. Jag måste få reda på vad Harry Potter gör mot mig. Eller så här, så här. Det hade inte hjälpt henne. Men när hon vet specifikt vad det handlar om.
Ja. Ah. Ja.
Då, så är det som jag har tolkat det.
Så man har, när man har informationen om vad som sker där inne och man vet, då visste hon att det var Dumbledores Army.
Ja.
Då kan hon
säga... Hon visste kanske inte namnet Dumbledores Army, men hon visste att Harry Potter har en försvarsträningsgrupp här inne.
Nej, det visste hon ju inte.
Nej,
men,
nej det gjorde hon ju inte. Det vet jag att hon inte gjorde.
Nej, det gjorde hon inte.
Ja.
Men alltså att hon visste vad som försiktigt där inne. Och då kunde rummet ge henne det hon behövde.
Ja.
Hon säger uttryckligen, tror jag, vid... att den här listan på namnen på de som var med i Dumbledore's Army som Hermione hade jinxat, så säger Umbridge att vi behövde bevis och rummet gav oss det.
Ja.
Så det är det som krävs för att kunna komma in, så behöver man i så fall, för att kunna komma in när någon annan är där, så
exakt.
Behöver man veta vad den personen är där för.
Precis.
Så att säga, vad den personen behövde för att komma dit.
Och ganska specifikt, för Harry kommer ju inte in när Malfoy håller på. För han vet inte vad Malfoy gör.
Precis, han lägger flera timmar där utanför och bara går fram och tillbaka. Och liksom, jag behöver att du visar mig vad Malfoy gör här inne och så vidare och så vidare.
Precis.
Men eftersom han inte vet exakt så kommer han inte in.
Nej.
Helt enkelt. Så det är ju ett sätt då, det går inte att undkomma den magin helt enkelt. Utan man måste veta.
Mm.
Och det är därför Umbridge kan avslöja dem.
Ja,
Precis. För att hon har blivit, hon har fått det skvallrat till sig. Liksom.
Ja, precis. Ja. Snick.
Snick.
Ja.
Ja. Det finns en rolig teori. Jag tänker vi kan avrunda med den. Att Harry hittar rummet redan i första boken när han stöter på Erised-spegeln. Att Dumbledore, precis, ska ha gömt den där. Precis. För Voldemort då.
Ja.
Eller för Quirrell kanske till och med. Och,
ja, precis. Ja, precis.
Och att Harry av en slump hittar den.
Ja. För hur hittar Harry spegeln? Det är ju när han är ute på sina nattvandringar väl?
Ja.
Sådär.
Han är ju ute och ränner. Han är väl jagad av Filch. Han har varit på den avskilda bokavdelningen i biblioteket. Och blir väl nästan ganska precis, hinner undkomma därifrån.
Mm.
Blir nästan påkommen.
Mm.
Flyr, ska försöka hitta tillbaka till Gryffindor-tornet. Och då springer han in i det här. Vad Harry ser som ett oanvänt klassrum typ.
Mm.
Som var öppet och där springer han in och liksom gömmer sig. Ja. Och då finns det bara en enda sak i rummet och det är spegeln.
Ja, precis. Jag gillar teorin för att jag skulle gärna ha in rummet redan där så tidigt.
Det är en fin tanke, ja. Det är en mysig tanke.
Precis, men jag tycker att det finns lite för många saker som talar emot den.
Ja, du slog hål på den teorin ganska bra innan när vi pratade om det. Vad tycker du är det största liksom problemet med att det skulle vara så?
Nej, men det största problemet tycker jag väl är att Dumbledore vill gömma spegeln. Men Dumbledore känner inte till rummet. Och han skulle inte gömma det i ett random rum som dyker upp. Och han skulle inte gå fram och tillbaka 3 gånger med spegeln och sen ställa in spegeln där om man inte vet vad det är för rum.
Känns ju inte som att han skulle irra runt med den väggen typ som han gjorde när han letade efter potterna. För där är det en annan sak, tänker jag. Att, där kanske han lyfsar runt i korridoren och är ute på lite vandring och sen så bara, jag nu? Och sen så bara, här kan jag gå in och pissa. Typ.
Ja, precis.
Det är lite, spegeln borde det finnas en bättre plan för än så, tänker du?
Ja, ja. Verkligen. Och
jag köper det.
När Harry sen, det finns ingen, om man ska ta nästa grej då, det finns ingen anledning att Harry, när han är på flykt från Filch, att vid behovrummet ska bli rummet med spegeln i så fall.
Jag tänker att det kan, kanske något långsökt, men att det skulle kunna, jag har 2 teorier där. Och att den ena är att Harry har hittat sin pappas, eller han har fått sin pappas mantel.
Ja.
Lite känslosamt så för Harry på sitt sätt. Och att han är ute och går på natten i den. Han hade ju inte varit ute och vandrat annars, utan det är för att han är osynlig som han kan göra det. Liksom. Och att antingen någonstans att det finns ett behov, inte uttalat av Harry själv, men att han behöver se sin mamma och pappa.
Ja, jag tänker så.
Och därför hittar spegeln. Eller att helt enkelt Harry behöver hitta spegeln för att lära sig hur den fungerar. För att kunna ta stenen från Voldemort, det är det han behöver.
Ja, jo, okej. Ja.
Så,
han inte vet om det själv där så
För det tror jag inte spelar någon roll.
Nej, precis. Men, man behöver kanske inte kunna formulera det exakt för sig själv. Men det är det han behöver.
Ja, och samtidigt så är det kanske långsökt att tänka att utan att Harry själv ens vet om att han behöver detta så vet rummet det och providar det till honom precis när han går förbi. Det kanske är långsökt, men jag gillar ändå tanken.
Jag gillar tanken mer än vad jag tror på den. Ja. Så för mig, jag hamnar där.
Definitivt jag också. Jag tror jag skulle kunna argumentera mig fram till att det var så. Men
jag skulle inte tro på det.
Nej, med mer eller mindre hållbara till mer.
Men
det är en fin tanke och jag gillar det.
Nej, men man älskar ju alla fanteorier som dyker upp. Ja. Så att mer sånt.
Ja.
Något som jag har tänkt på är det där att vi får aldrig se någon ta saker ifrån rummet.
Nej, jag tror uttalat att
Som uppstår i rummet stannar i rummet.
Ja, jag tror det.
Ja.
Jag tror det. Lite det som vi var inne på med materia. Hur mycket kan det skapas och spridas ut? Liksom, jag tror att rummet har den materian den har.
Ja.
Att hålla sig med och sen stanna den där.
Ja.
Men det är ju ingenting som, det står ingenstans, det är inte uttalat.
Nej.
Men jag tror faktiskt inte på något enda ställe i böckerna att någon tar med sig någonting ut från rummet som man inte redan hade.
Nej, precis. Nej, det är inget som jag kan erinra mig heller. Sådär.
Nej, precis. Jag tänker så här att Dumbledores Army har ju massa kunskap med sig därifrån som de inte hade när de kom, men det fick de av Harry för att Harry hade den. Det är ingenting, det är ingen liksom, det är inga konkreta substantiv, det är inga så här, det är inget som ingenting som någon har, inget som har uppstått i rummet. Nej. Och som de har liksom sen tagit med sig ut rent konkret om vi tänker i saker, prylar, hjälpmedel etc.
Exakt. Det var det jag syftade på.
Det hände ju inte någon gång under bokserien, så jag tror inte att det är möjligt.
Nej, helt enkelt.
Men det är inget jag vet, utan det är nog bara någonting jag tar för givet.
Det är hobbyspekulationer här på
den,
här.
Det är en hobbyspekulation.
Det vi jobbar med.
Ja.
Bara en sån där liten... Om du skulle kunna gå förbi... Eller så, om du skulle kunna få vid behovrummet att öppna sig för dig... Vad skulle det vara för dig? Vad skulle du behöva då liksom?
Oj.
Med lagarna såklart.
Ja, precis. Jag tänkte precis säga, det skulle jag gå förbi vid behovrummet nu, så skulle det vara fullt med burgare. Men sen kom jag på att det kan det inte vara.
Nej.
Så att, okej, om det inte är mat och inte pengar. Och inte kärlek. Vad skulle det vara där inne då? Massa katter och hundar, tror jag. Eller hästar eller något sånt som jag gillar. Massa djur skulle det vara där inne. En ridskola skulle det vara.
En ridskola?
Med massa enhörningar.
Oh.
Det skulle det nog vara.
Enhörningsridskola. Ja. Lisas enhörningsridskola.
Ja. Motsvarande ponnyridning, fast att alla var med på det och ponnyerna är enhörningar.
Fan vad coolt.
Flygande enhörningar.
Ja.
My little ponies.
Ja. Shit vad nice.
Ja.
den köper jag.
Ja, det skulle det vara.
Ja.
Du då?
Jag funderar på nu så där, kan rummet hjälpa till någonting och förändra ens personlighet? Kan inte va. Alltså inte så att jag skulle vilja det, jag bara kom på den här nu. Det har egentligen inte med saker att göra. Man förändras inte hela sig själv väl.
Det tror jag inte. Det kanske kan finnas hjälpmedel till att förändra sig själv så som det gör för Dumbledores Army.
Ja.
Att utbilda sig magiskt och bli klokare, bättre, duktigare. Så.
Ja, men sådär.
Men personlighetsmässigt så...
Då är man det man är.
Ja.
Ja. Inte såhär, jag skulle behöva en bättre inställning när det kommer till X och Y, vad det nu skulle kunna vara. Liksom. Ja. Och att rummet... Då ger rummet snarare någonting som kan hjälpa dig att få det, tänker jag.
Det tror jag absolut. Ja. Hjälp till självhjälp, som det så fint heter.
Ja, precis.
Ja, men det tror jag.
Ja. Nej, jag har ju inget sånt specifikt sådär liksom i så fall. Jag skulle vilja ha jordens storbildsskärm och kolla på fotboll på liksom sådär.
Ja, men det hade
det kanske kunnat vara. Nice också.
Typ din egen privata sportbar.
En bättre film. Bättre filmversioner av Harry Potter.
Åh gud, ja, det hade vi alla velat ha. Ja.
Bara så här.
Harry Potter-filmerna skrivna av mig.
Ja, precis. Jag är ju så sugen på en tv-serie vettigt skriven av Harry Potter liksom. Med så här 10-15 avsnitt av varje bok som får med allt.
Inte den totala skammen till filmer som vi får stå ut med just nu.
Inte de varierat bra filmerna som jag säger. Ja, men det hade varit coolt.
Ja,
ja,
det hade det. Har vi då kommit fram till veckans Chosen One?
Det ryktas om det.
Chosen av dig.
Chosen av mig.
Vem har du valt?
Jag har valt, idag är ingen rolig människa egentligen.
Nej.
Men han dör i vid behovrummet. Spoiler alert.
Ja.
Vincent Crabbe har jag valt.
Den enda som vi, oss veteligen, dör i vid behovrummet.
Ja, precis. Vem är det ju det? Jo, det är ju alltså en av... Det är ju Crabbe och Goyle är ju Malfoys... De beskrivs väl lite olika, men hans cronies, hans livvakter, hans muskler som går omkring bakom honom två steg.
Som två nävar i ett arsle, som min farmor brukar säga.
Ja, din farmor säger mycket saker som är udda och kvalitet.
Ja. Ja.
Han är ju född någonstans då, 79-80, började ju samma... På Hogwarts, samma år som Harry Potter och gänget. Slytherin. Hans pappa, som vi... Crabbe Senior tror jag är det enda vi får reda på om honom. Är ju en av dödsätarna som återvänder till...
Vid Voldemorts återfödsel, eller vad man ska kalla den, han får tillbaka sin kropp.
Ja.
på kyrkogården i Little Hangleton.
Ja, då dyker väl Crabbe Senior upp.
Ja, det som är roligt där, eller roligt och roligt, det är, inte så, det är ingen rolig sekvens, men det är så fult att även Crabbe Senior och Goyle Senior också klumpas ihop.
Ja, precis.
Som så här, ja men precis, som två gruffande puckon liksom.
Ja.
Precis som sina liksom söner.
Ja.
Det tycker jag är lite, så här, det är lite komiskt. Det är förmodligen medvetet av Rowling. Och, ja, jag tycker det är ganska
verkligen
sköj.
Ja, nej, men på något sätt, nu vet vi ju inte hur gamla alltså Crabbe Senior, Goyle Senior och Malfoy Senior är, men det känns som att det hade kunnat vara exakt samma konstellation 30, 40, 50 år tidigare, beroende på hur gamla var man fick barn då, på Hogwarts.
Lucius Malfoy där som en liten bitch i mitten och bara säger till alla vad de ska göra.
Precis, och Crabbe och Goyle Senior på varsin kant om honom.
Ja, helt klart.
Han blir ju till och med, nu är tillbaka på Vincent Crabbe alltså, blir ju till och med då slagman i Slytherins Quidditch-lag. Förmodligen inte så mycket på talang, men ändå. Stor och musklig, sådär.
Ja.
Vi ser ju sällan Crabbe utan Goyle.
Angelina säger väl vid något tillfälle att Slytherin har nya slagmän. De har tagit ut de vanliga gorillorna.
Ja, precis.
Och det är Crabbe och Goyle.
Liksom. Ja, det är de. Och som sagt, de syns sällan. Den ena sen syns sällan utan den andra. Rolig detalj är att det är lite grann så att i filmerna, eller förlåt, i böckerna, så ska Crabbe kanske vara den som är lite mer, alltså lite smartare. Ingen jättestor skillnad, men ändå lite grann. Och Goyle ska vara lite mer, vadå? Och det är lite tvärvänt i filmerna, får man säga. Där är det, åtminstone för mig uppfattar jag Goyle som lite mer clever än en riktigt korkade Crabbe där. Men det...
Fast när har filmerna fått någonting rätt å andra sidan?
Sant.
Så det är så bittert.
Ja,
men och, nej, men jag håller med dig just att i bok Crabbe är, jag tänker på det här tillfället när Malfoy utmanar Harry i midnattsduell och han ska välja en sekundant liksom,
ja,
och han väljer, han värderar lite så här mellan Crabbe och Goyle och väljer Crabbe.
Ja.
Och jag tycker sen klumpas ju som sagt Crabbe och Goyle ihop väldigt mycket, men i Crabbes sista scen liksom vid behovrummet innan han dör, så tycker jag ändå att den här fighten som blir mellan honom och Goyle och Malfoy versus då Ron, Hermione och Harry, så känns Crabbe som den lite ondare, att han går väldigt mycket, han siktar för att döda, verkligen.
Han vill ju ha ihjäl Hermione.
Liksom. Skriker så. Att Hermione liksom, ja men där är smutsskallen då, eller Mudblood som han kallar henne. Och går för att liksom verkligen gå för att döda, och sen så frammanar han den här då djävulsfyren som slutligen har ihjäl honom själv.
Precis. För han kaxar ju upp sig mot Malfoy där. Han säger ju att ja, men du och din pappa är slut, eller ni,
jag tar inte order från dig längre, liksom. Du är finished så.
Ja, och ja, men som vi har pratat om massa gånger, djävulsfyren är vad som har ihjäl honom i vid behovrummet, och det är då eventuellt det som förstör vid behovrummet. En rolig detalj är ju att Crabbe är med i de 6 första filmerna. Han spelas av en skådespelare som heter Jamie Waylett, men han fick redan i tonåren lite problem med lagen. Det är lite drogproblematik. Och ja, men ja, det verkar inte haft det så lätt om vi ska försöka uttrycka oss snällt mot honom. Så han, jag vet inte om han var åtalad eller dömd redan, men han är inte med i sista filmen i alla fall. Utan istället så är det Goyle som dör och får Crabbes... Ja, alltså Goyle blir
avslutade
Crabbe.
Storyline, ja, precis.
Och Goyles roll tar lite grann över av Blaise Sabini i sista filmen.
Ja.
För att de var tvungna att vara 2 i alla fall. Det känner ni säkert till, sådär. Men om ni undrat varför det är Goyle som dör och inte Crabbe, så är det helt enkelt att skådisen hade sina egna privata issues. Ja.
Han blev dömd för våldsamt upplopp.
Ja, det var väl senare, tror jag. Men,
lite komiskt. Men, så det sitter han faktiskt inne för just nu. Eller har gjort
det. Ja,
har det.
Ja, precis. Men
intressant.
I teoretiskt sett i filmuniverset så kan han leva fortfarande. Men han dog alltså. Han var en av många som dog den 2 maj 1998 under slaget om Hogwarts helt enkelt.
Ja.
Då Vincent Crabbe dog på eget grepp.
Rest in poo, Crabbe. Det var vår djupdykning in i vid behovrummet.
Ja, vi ville såklart. Vad har vi missat?
Ja, har vi missat någonting?
Det kan vi mycket väl ha gjort.
Upplys oss.
Ja, vi finns på Facebook som alltid, Harry Potter-podden. Vi finns på Instagram, samma namn. harrypotterpodden@gmail.com kan ni mejla. Poddfederationen är vi en del av. Sök upp oss på Facebook om ni är intresserade av poddar eller kanske vill börja podda själva. Vi är ett litet nätverk där som hänger ihop, som träffas hyfsat regelbundet. Och ja, då hade vi inget mer.
Nej, det var allt för idag.
Ja, tack så mycket.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej då.
Hej.